From the conference center at Temple Square in Salt Lake City.
Från konferenscentret vid Tempelplatsen i Salt Lake City sänder vi nu den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka och sista dagars heliga. Med tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. Tabernakelkören står för musiken under detta möte.
This broadcast is furnished as a public.
Denna utsändning tillhandahålls som public service av Barneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjudet.
Thomas S. Monson, first counselor in the first.
Thomas S. Monson, första rådgivare i första presidentskapet för kyrkan, leder denna session.
We welcome you this afternoon to the fifth and concluding session.
Vi välkomnar er denna eftermiddag till den femte och avslutande sessionen av den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. President Gordon B. Hinckley, som presiderar över den här konferensen, har bett att jag, Broder Monson, leder den här sessionen. Vi sänder våra hälsningar och välsignelser till kyrkans medlemmar och talrika vänner överallt som deltar i denna konferens via radio, television, internet eller satellit. Musiken under den här sessionen framförs av Tabernakelkören under ledning av Craig Jessup och Mac Wilberg med Bonnie Goodliff och Linda Margaret vid orgeln. Kören inleder sessionen med att sjunga I saw a mighty angel fly. Inledningsbönen uppsänds sedan av Sir J. E. Jensen i 70s kvorum. Efter inledningsbönen sjunger kören Jesus när tanken flyr till dig. Sen kommer president Boyd K. Packer, tillförordnad president från 12 apostlarnas kvorum, att tala till oss. Varefter vi får lyssna till Sir David A. Bednar i de 12 apostlarnas kvorum. Sedan får vi lyssna till broder A. Roger Merrill, generalpresident för söndagsskolan, och därefter är det Craig A. Carden i de 70s kvorum.
Thank you. Our Father who art in heaven.
Vår Fader som är i himlen. Vi vördar ditt namn och tackar dig för denna härliga generalkonferens. För din andes utgjutande som vi har känt och som påverkar våra liv. Vi tackar dig för evangeliets fullhet som återställts i dessa sista dagar. För uppenbarelser att himlarna faktiskt öppnas och att du talar till oss. Vi tackar dig för de heliga skrifterna och för alla de välsignelser som kommer genom detta ditt rike på jorden. Vi ber för dem som nu ska tala till oss under denna sista session. Vill du låta dem uttrycka sig på ett sätt så vi kan undervisas genom anden och att vad de säger eller vad de ändå inte säger, att din ande må komma till oss, till var och en efter hans behov, och det som sagts här under denna konferens ska hjälpa oss att veta hur vi ska vandra under kommande månader. Vi tackar dig för din son, hur han påverkat våra liv, och ber och nedkallar välsignelser över oss för denna session i Jesu Kristi namn. Amen.
On July 26, 1847, their third day in the valley,
den 26 juli 1847, tredje dalen de var i dalen, den andra dagen var sabbat, klättrade Brigham Young och medlemmar av Dontal och några andra upp på en bergstopp omkring 2,5 kilometer från den plats där jag nu står. De tyckte det var en bra plats att resa ett baner för folken. Heber C. Kimball bar en gul näsduk. De band fast den vid Willard Richards promenadkäpp och viftade med den. Ett baner för folken. Brigham Young gav berget namnet Ensign Peak. Så gick de ner till sina gamla vagnar, till de två ägodelar de burit på i 320 mil och till sina trötta medresenärer. Det var inte det de ägde som gav dem kraft, utan det de visste. De visste att de var Herren Jesu Kristi apostlar. De visste att änglabudbärare hade överlämnat prästadömet åt dem. De visste att de hade buden och förbundet som skulle ge möjlighet till evig frälsning och upphöjelse för hela människosläktet. De var säkra på att den heliga andens inspiration hade ledsagat dem. De började plöja trädgårdar, bygga skydd mot vintern som snart skulle komma. De vidtog förberedelser för andras ankomst som följt efter dem och nu var på väg över prärien till denna nya samlingsplats. En uppenbarelse 9 år tidigare anvisade: stå upp och lys, att ert ljus må vara ett bader för folken. Och att insamlingen till Sions land och dess stavar må vara till försvar och så som en tillflykt undan stormen och vreden när den ska utgjutas över hela jorden obemängt. De skulle vara ljuset, baneret, normen. Normen som getts genom uppenbarelse finns i skrifterna genom Jesu Kristi evangeliums lära. Evangeliets principer som vi handlar efter grundar sig på läran och normerna stämmer överens med principerna. Vi är förpliktade att följa normerna genom förbund som vi har ingått genom evangeliets förordningar som utförts av dem som har fått prästadömets myndighet. Dessa trofasta bröder hade inte frihet och inte heller vi att ändra normerna eller bortse från dem. Vi måste leva efter dem. Det är varken botemedel eller tröst att säga att de inte spelar någon roll. Vi vet alla att de spelar stor roll, för alla människor har fått undervisning nog till att skilja mellan gott och ont. Om vi gör så gott vi kan bör vi inte tappa modet. När vi kommer till korta, som vi gör ibland, eller felar, som vi kanske gör, finns alltid botemedel, omvändelse och förlåtelse. Vi ska undervisa våra barn om moralnormen så att de håller sig borta från varje slag av omoral. Den dyrbara kraft de har i sin jordiska kropp ska endast användas mellan man och kvinna, lagligt vigda, som man och hustru. Vi måste vara helt trogna i vårt äktenskap. Vi ska följa tionde lagen. Vi följer våra plikter i kyrkan. Vi samlas varje vecka till sakramentsmöte för att förnya förbunden och göra oss förtjänt av löfterna i dessa enkla och heliga böner över brödet och vattnet. Vi bör ära prästadömet och hålla förbunden och förordningarna. Bröderna uppe på Ensign Peak visste att de skulle leva vanliga liv och ha Kristi bild inpräglad i anletet. De förstod att stavarna skulle vara ett försvar och en tillflykt, men på den tiden fanns det inte en enda stav på jorden. De visste att det var deras uppdrag att grunda Sions stavar i varje land på jorden. De kanske undrade vilken slags vred eller storm som skulle utgjutas som de inte redan hade upplevt. De hade utstått motstånd, övergrepp, terrorism. Man hade bränt deras hus, tagit deras egendom. Man hade fördrivit dem från hemmet gång på gång på gång. De visste då, liksom vi vet nu, att det inte skulle bli någon ände på motståndet. Det tar sig andra uttryck, men det upphör aldrig. Det skulle inte bli någon ände på svårigheterna som de tidiga heliga skulle utsättas för. Nya svårigheter skulle vara annorlunda, men inte mindre än de som de banat sig fram genom. Nu har vi tusentals Sions stavar runt om i världen. Vi har miljontals medlemmar och antalet ökar. Ingen av dessa kan hållas tillbaka, för detta är Herrens verk. Det finns nu medlemmar i 169 länder som talar över 200 språk. Somliga hyser en outtalad fruktan för vad som väntar oss och våra barn i världen. Den mörknar allt mer i moraliskt och andligt hänseende. Om vi låter oss insamlas till kyrkan, följer evangeliets enkla principer, lever moraliskt, lyder visdomsordet, tar hand om våra plikter i prästadömet och övriga ansvar, så behöver vi inte vara rädda. Visdomsordet är en nyckel till både hälsa och uppenbarelse. Avhåll dig från te, kaffe, rusdrycker, tobak och narkotika. Vi kan bo var vi vill och försörja oss så gott vi kan, vare sig det är anspråkslöst eller i överflöd. Vi är fria att göra vad vi vill med vårt liv. Vi är förvissade om att den allsmäktige samtycker, även ingriper, och säkra på att få oavbruten andlig vägledning. Varje stav är ett försvar och en tillflykt, ett baner. En stav är i sig komplett med allt som krävs för frälsning och upphöjelse för de som kommer under dess inflytande, och avståndet till tempel blir allt kortare. Det finns ingen ände på motståndet. Man missuppfattar och misstolkar oss och vår historia. Ibland i elak avsikt och säkerligen i strid med Jesu Kristi lära och hans evangelium. Ibland händer det att präster och till och med religiösa organisationer bekämpar oss. De gör det vi aldrig skulle göra. Vi angriper inte eller kritiserar eller bekämpar andra som de gör mot oss. Än idag går absurda historier i arv och upprepas så ofta att de vinner tilltro. En av dem är att mormoner har horn. För många år sedan deltog jag i ett symposium på ett college i Oregon. Där var en katolsk biskop, en rabbin, en präst i episkopalkyrkan, en protestantpräst och så jag. Skolans rektor, Dr. Bennett, var värd vid en frukost. En av dem frågade vilken hustru jag tagit med mig. Jag sa att jag hade bara en att välja på. Ett kort ögonblick trodde jag att de ville göra mig förlägen. Sen frågade någon den katolska biskopen om han tagit med sig sin hustru. Så fick jag nästa fråga. Är det sant att mormoner har horn? Jag log och sa, jag kammar över håret så att de inte syns. Dr. Bennett, som var helt flintskallig, slog händerna över huvudet och sa, du kan aldrig göra mig till mormon. Men det märkligaste av allt är att annars så intelligenta personer hävdar att vi inte är kristna. Det visar att de inte vet mycket om oss eller inget alls. Det är en sann princip att man inte kan lyfta sig själv genom att trycka ner andra. Somliga tror att våra höga normer hindrar vår tillväxt. Tvärtom. Höga normer är en magnet. Vi är alla Guds barn och dras till sanningen och till det goda. Vi står inför svårigheten att fostra barn i en värld där ondskans mål mörknar. Somliga av våra medlemmar är oroliga och undrar ibland, finns det någonstans där man kan rädda sig undan allt detta? Finns det någon stad eller landsdel eller något land där det är tryggt att leva, där man kan finna tillflykt? Svaret är i allmänhet nej. Försvaret och tillflykten finns där våra medlemmar nu bor. Mormons bok profeterar, ja, då skall faderns verk begynna ibland alla nationer att bereda vägen, varigenom hans folk kan bli hemsamlat till sitt arveland. De som har kommit ut ur världen och in i kyrkan och håller buden, ärar prästadömet och är aktiva, har funnit tillflykten. För några veckor sedan vet du våra möten påminde oss Elder Robert C. Oaks, en av de 77 presidenter. Han är också pensionerad fyrstjärnig general och befälhavare i Mellanemir Europa. Han påminner oss om en överenskommelse som 10 länder undertecknade den 2 september 1945 ombord på slagskeppet Missouri, som avslutade andra världskriget. Några av oss var i Asien vid det tillfället. General Oaks sa: jag kan inte ens föreställa mig ett sammanhang idag där ett sådant möte skulle kunna hållas eller en sådan överenskommelse undertecknas och avsluta det krig vi för mot terrorism och ondska. Jag kan inte tänka mig det. Det är inte ett sådant krig. Vi ska inte frukta. Inte ens i en värld där fientligheter aldrig upphör. Motståndets krig som förutsades i uppenbarelserna fortsätter än idag. Vi ska vara glada, positiva. Vi ska inte vara rädda. Rädsla är motsatsen till tro. Vi vet att familjen står i medelpunkten för alla aktiviteter i kyrkan. Var medlemmar än är i världen bör de bilda en familj där barn är välkomna och värdesätts som en Herrens gåva. En värdig sista dagars helig familj är ett föredöme för världen. Vi ska inte bara bibehålla de allra högsta normer, utan var och en av oss ska också vara ett föredöme, ett försvar, en tillflykt. Vi ska låta vårt ljus lysa för människorna så att de ser våra goda gärningar och prisar vår Fader i himlen. Tidigare släktens kamp och strävan har i vår tid skänkt oss Jesu Kristi evangelium i dess fullhet. Myndigheten att förrätta och medlen att fullgöra tjänsten. Allt förenas i denna tidernas fullhetsutdelning, i vilken allt ska fullbordas och jorden förberedas för Herrens ankomst. Vi är lika mycket en del av detta verk som de män som knöt upp den gula näsduken från Willard Richards promenadskepp och gick ner från Ensign Peak. Den snusnäsduk som de viftade med signalerade den stora insamling som hade förutsagts i forna och nutida skrifter. Vi kallar kyrkan vår tillflykt, vårt försvar. Det finns trygghet och skydd i kyrkan. Dess medelpunkt är Jesu Kristi evangelium. De heliga lär sig blicka inåt för att se den återlösande kraft som människosläktets frälsare har. Evangeliets principer som vi får undervisning om i kyrkan och lär ur skrifterna blir en vägvisare för oss personligen och för vår familj. Vi vet att de hem vi grundar och våra efterkommandes ska vara den tillflykt som det talas om i uppenbarelserna. Det är ljus, det är baner för folket och den tillflykt undan de stormar som kommer. Det baner vi ska samlas kring är Jesus Kristus, Guds son, Faderns enfödde, vars kyrka detta är och vars namn vi bär och vars myndighet vi har. Vi blickar framåt i tro. Vi har varit med om mycket under vår livstid och mycket kommer fortfarande att ske som sätter vårt mod på prov och ökar vår tro. Vi ska glädja oss och jubla, ty vår lön är stor i himlen. Vi behöver inte be om ursäkt för kyrkan eller för vår historia. Skäms inte för Jesu Kristi evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror. Försvara villigt kyrkans historia. Vi ska ta emot tur med svårigheterna, för vi kan inte undgå dem, och predika Jesu Kristi evangelium och undervisa om honom som vår frälsare, vår tillflykt, vår återlösare. om en sliten gammal näsduk dög som bär ner för världen, då kan vanliga män som bär prästadömet och vanliga kvinnor och vanliga barn i vanliga familjer som runt om i världen lever efter evangeliet så gott de kan, stå upp och lysa som ett föredöme, ett försvar, en tillflykt undan vad det än är som ska utgjutas över jorden. Vi talar om Kristus, vi fröjdar oss i Kristus. Vi predikar om Kristus, vi profeterar om Kristus och vi skriver i överensstämmelse med våra profetior på det våra barn må veta på vilken källa de måste rikta sina blickar för att få förlåtelse för sina synder. Denna kyrka ska gå framåt, den ska segra, det är jag absolut säker på. Och detta vittnesbörd bär jag i Jesu Kristi namn. Amen.
This afternoon I pray that the Holy Ghost will assist me and you.
Denna eftermiddag ber jag att den heliga anden ska hjälpa mig och er medan jag talar om viktiga evangelieprinciper. Något av det jag tycker bäst om som prästerhemsledare är att besöka kyrkans medlemmar i hemmet. Särskilt tycker jag om att hälsa på och tala med medlemmar som beskrivs som mindre aktiva. Under de år jag verkade som statspresident brukade jag ofta kontakta en av biskoparna och be honom att under bön besluta vilka personer eller familjer vi skulle kunna besöka tillsammans. Innan vi gav oss iväg knäföll biskopen och jag och vädjade till vår himmelske fader om vägledning och inspiration, både för oss och för de medlemmar vi skulle träffa. Vi gick ganska rakt på sak under våra besök. Vi uttryckte vår kärlek och vår uppskattning över att få vara i deras hem. Vi vittnade om att vi var Herrens tjänare och att vi kommit hem till dem på uppdrag av honom. Vi sa att vi saknade dem och behövde dem och att de behövde det återställda evangeliets välsignelser. I början av vårt samtal frågade jag ofta ungefär så här: kan du hjälpa oss förstå varför du inte aktivt deltar i kyrkans välsignelser och program? Jag har gjort hundratals sådana besök. Varje individ, varje hem, varje familj och varje svar var annorlunda. Men med åren upptäckte jag ett gemensamt tema i många av svaren på mina frågor. Ofta svarar man ungefär så här: för många år sedan sa en man något i söndagsskolan som sårade mig och jag har inte varit i kyrkan sedan dess. Ingen i församlingen hälsade på mig eller brydde sig om mig. Jag kände mig utstött. Deras ovänlighet sårade mig. Jag höll inte med om det råd biskopen gav mig. Jag tänker inte sätta min fot i den byggnaden så länge han är kvar i det ämbetet. Man anförde många andra skäl till att ha tagit illa vid sig, från doktrinära meningsskiljaktigheter bland vuxna till att ha blivit pikad, retad och utestängd av andra ungdomar. Men det återkommande temat var: jag blev sårad av... Biskopen och jag lyssnade alltid uppriktigt och uppmärksamt. Därefter kunde en av oss fråga om deras omvändelse och vittnesbörd om det återställde evangeliet. Medan vi samtalade fick dessa goda människor ofta tårar i ögonen när de mindes hur den heliga anden hade bekräftat sanningen för dem när de beskrev tidigare andliga upplevelser. De flesta av de mindre aktiva medlemmar som jag besökt hade ett märkbart och kärt vittnesbörd om det återställde evangeliets sanning. Men de deltog inte i kyrkans aktiviteter och möten just då. Sen brukar jag säga ungefär så här: låt mig se om jag har förstått vad som har hänt dig. På grund av att någon i kyrkan sårade dig har du inte kunnat få de välsignelser som sakramentets förordning ger. Du har dragit dig undan den helige andens ständiga sällskap. På grund av att någon i kyrkan sårade dig har du stängt dig själv ute från prästrummets förordningar och från templet. Du avstår från möjligheten att tjäna andra och lära och utvecklas. Och du efterlämnar barriärer som hämmar dina barns, dina barnbarns och kommande släktens andliga utveckling. Ofta brukade de fundera ett tag och sen säga: Jag har inte tänkt på det på det sättet. Då brukade biskopen och jag komma med vår inbjudan. Kära vän, vi är här idag för att säga att tiden nu är inne för att sluta känna sig sårad. Det är inte bara så att vi behöver dig, utan du behöver Jesu Kristi återställda evangeliums välsignelser. Snälla, kom tillbaka, nu. När vi tycker eller säger att vi blivit sårade, så menar vi vanligtvis att vi känner oss förolämpade, illa behandlade, nonchalerade eller ringaktade. Och visst sker det sådant som är klumpigt, pinsamt, karaktärslöst och elakt i vårt umgänge med andra människor, som skulle kunna göra att vi tar illa vid oss. Men i själva verket är det omöjligt för någon annan person att såra er eller mig. Ja, att mena att någon annan person har sårat oss är i grund och botten felaktigt. Att känna sig sårad är ett val vi gör och inte ett tillstånd som någon eller någonting påtvingar oss. Bland alla Guds storslagna skapelser finns det ting som skapats till att verka och ting som skapats till att bli påverkade. Som vår himmelske faders söner och döttrar, vi välsignas med handlingsfrihetens gåva. Förmågan att handla och välja självständigt. Med den handlingsfrihet vi fått är du och jag handlande varelser och ska i första stand agera och inte bara låta oss påverkas. Tron att någon eller någonting kan göra oss stötta, arga, sårade eller bittra inskränker vår handlingsfrihet och förvandlar oss till föremål som kan utsättas för påverkan. Men som handlande varelser har du och jag förmågan att agera och välja hur vi ska reagera på en kränkande eller sårande situation. Thomas B. Marsh, den första presidenten från 12 apostlarnas kvorum i denna tidsutdelning, valde att ta illa vid sig över någonting så oviktigt som en tvist om grädde. Brigham Young å andra sidan blev skarpt och offentligt tillrättavisad av profeten Joseph Smith, men han valde att inte ta illa vid sig. I många fall är valet att ta illa vid sig ett tecken på en djupt liggande och mycket svårare andlig sjukdom. Thomas B. Marsh lät sig påverkas och följden blev till slut avfall och elände. Brigham Young använde sin handlingsfrihet till att handla i enlighet med rätta principer och blev ett mäktigt redskap i Herrens hand. Frälsaren är det främsta exemplet på hur vi bör reagera på händelser eller situationer som möjligtvis kan såra oss. För sin ogudaktighets skull kommer världen att akta honom för intet. Därför skola det gissla honom och han ska lida det med tålamod. Det skola slå honom och han ska tåligt lida. Ja, det skola bespotta honom och han tager det med tålamod till följd av sin ömma kärlek och långmodighet emot människornas barn. Genom Jesu Kristi försonings stärkande kraft kan du och jag få välsignelsen att kunna undvika och triumfera över förtrytelser. Stor frid äger det som älskar din undervisning. Ingenting kan få den på fall. Förmågan att övervinna förtrytelse kan tyckas vara utom räckhåll för oss, men denna förmåga är inte förbehållen eller begränsad till framstående ledare i kyrkan som Brigham Young. Själva avsikten med återlösens försoningsoffer och den återställda kyrkan är att hjälpa oss få just detta slags andliga styrka. Paulus lärde de heliga i Efesus att frälsaren grundade sin kyrka för att göra de heliga till mera fullkomliga och därigenom utföra sin tjänst och bygga upp Kristi kropp. Tills vi alla kommer fram till enheten i tron och i kunskapen om Guds son, blir fullvuxna och når en mognad som svarar mot Kristi fullhet. Lägg märke till de aktiva orden göra fullkomliga. Esther Neale Maxwell sa att kyrkan inte är något välförsett vilohem för de redan fullkomliga. Kyrkan är snarare ett inlärningslaboratorium där vi skaffar oss erfarenhet genom att öva på varandra i den fortlöpande processen att göra de heliga mera fullkomliga. Esther Maxwell förklarade också insiktsfullt att i det nutida inlärningslaboratorium som den återstyrda kyrkan är, utgör medlemmarna det material som är oumbärligt för tillväxt och utveckling. En besökslärarinna lär sig sin plikt när hon tjänar och älskar sina systrar i hjälpföreningen. En oerfaren lärare inhämtar viktig lärdom när han undervisar både uppmärksamma och ouppmärksamma elever och blir därigenom en bättre lärare. Och en ny biskop lär sig hur man är biskop genom inspiration och genom att arbeta med församlingsmedlemmar som helhjärtat stöder honom trots att de inser hans mänskliga fel. När vi förstår att kyrkan är ett inlärningslaboratorium kan vi förbereda oss på den ofrånkomliga verkligheten. På något sätt och vid något tillfälle kommer någon i denna kyrka att säga eller göra något som kan uppfattas som sårande. Det kommer var och en av oss med säkerhet få uppleva, och det kommer med säkerhet hända mer än en gång. Även om andra kanske inte har för avsikt att såra eller kränka oss, kan de trots det vara taktlösa. Ni och jag kan inte styra andras avsikter eller beteende, men vi bestämmer hur vi själva ska handla. Kom ihåg att ni och jag är handlande varelser med fri vilja, och vi kan välja att inte ta illa vid oss. I ett farofyllt krigsskede brevväxlade Moroni, som var överbefälhavare för den nefitiska armén, med Pahoran, landets överdomare och styresman. Moroni, vars här får illa på grund av regeringens bristfälliga stöd, skrev till Pahoran såsom förebråelse och beskyllde honom skarpt för att vara tanklös, lat och försumlig. Pahoran kunde lätt ha känt sig sårad av Moroni och hans budskap, men han valde att inte ta illa vid sig. Pahoran svarade medkännande och beskrev ett uppror mot regeringen som Moroni inte visste om. Och sedan skrev han: "Se, jag säger dig, Moroni, att jag icke fröjdar mig över dina stora lidanden. Nej, det smärtar min själ. Du har nu tadlat mig i ditt brev, men det gör inte till saken. Jag är icke vred, utan jag fröjdar mig i ditt hjärtas stora ädelmod." Ett av de främsta tecknen på vår egen andliga mognad är hur vi reagerar på andras svagheter, oerfarenhet och möjligtvis sårande handlingar. En sak, en händelse eller ett yttrande kan kanske vara sårande, men ni och jag kan välja att inte ta illa vid oss och säga som Pahoran sa: "Det gör inte till saken." Jag avslutar mitt budskap med två uppmaningar. Nummer ett: jag uppmanar er att lära er och tillämpa det frälsaren lärde när det gäller samtal och händelser som kan uppfattas som sårande. Älska era ovänner och be för dem som förföljer er. Ty om ni älskar den som älskar er, vilken lön får ni för det? Gör inte publikaner det också? Och om ni hälsar endast på era bröder, vad gör ni för märkvärdigt med det? Gör inte hedningar det också? Var alltså fullkomliga, så som er fader i himlen är fullkomlig. Det är intressant att förmaningen "var alltså fullkomliga" omedelbart föregås av råd om hur vi ska reagera på oförrätter. Det är helt klart att de stränga krav som leder till att de heliga görs fullkomliga också inbegriper sådant som sätter oss på prov. Om någon säger eller gör något som vi uppfattar som sårande, så är det vår första plikt att vägra ta illa vid oss och sen samtala enskilt, uppriktigt och direkt med den personen. Ett sådant handlingssätt inbjuder den helige andens inspiration och låter oss klargöra felaktiga uppfattningar och förstå den verkliga avsikten. Andra uppmaningen. Många av de individer och familjer som allra mest behöver höra det här budskapet om att välja att inte ta illa vid sig är förmodligen inte med oss vid den här konferensen idag. Jag misstänker att vi alla känner medlemmar som håller sig borta från kyrkan därför att de valt att ta illa vid sig och som skulle bli välsignade av att återvända. Vill ni under bön välja ut en person som ni ska besöka och inbjuda att återigen tillbe Herren tillsammans med oss? Ni kanske kan ge honom eller henne en kopia av det här talet, eller också kan ni diskutera de principer vi har gått igenom idag. Tänk på att en sådan inbjudan bör ges ödmjukt och kärleksfullt, inte med självgodhet, överlägsenhet eller stolthet. Om vi följer denna uppmaning med tro på frälsaren, vittnar jag och lovar att dörrar kommer att öppnas, våra munnar kommer att fyllas, den heliga anden kommer att bära vittnesbörd om eviga sanningar och vittnesbördets låga kommer att tändas på nytt. Som Herrens tjänare upprepar jag mästarens ord. Detta har jag talat till er för att ni inte ska komma på fall. Jag vittnar om att den levande frälsaren är verklig och gudomlig och att hans kraft kan hjälpa oss att undvika och övervinna förtrytelse. I Jesu Kristi heliga namn. Amen.
One morning when I was serving as a young missionary.
En morgon när jag verkade som missionär i Boyman till Texas blev min kamrat sjuk och behövde få vila. Jag följde det råd som missionspresident hade gett oss för sådana tillfällen och satte mig på en stol vid öppna fönstret till vår lägenhet på tredje våningen och började läsa i Mormons bok. Jag var snart helt upptagen av skrifterna och efter en stund kom jag till Alma kapitel 29, vers 1 och 2. Oh, att jag vore en ängel och kunde erhålla mitt hjärtas begär, att jag måtte kunna gå omkring och tala som genom Guds domsbasun och med min röst skaka jorden samt predika omvändelse till alla folk. Då skulle jag förkunna omvändelse och återlösningsplanen för varje själ, liksom med tordens röst, på det de måtte omvända sig och komma till vår Gud, så att det icke skulle finnas mera sorg på jorden. När jag begrundade Almas ord blev det djupt personliga. Min kamrat och jag hade knackat på hundratals dörrar i Beaumont och erbjudit att dela med oss av vårt budskap, men utan någon större framgång. För mitt inre öga började föreställa mig hur det skulle vara om jag vore en ängel och kunde predika omvändelse och med min röst skaka jorden. Jag såg ut genom fönstret på människorna som kom och gick nere på gatan. Jag föreställde mig hur det skulle vara om jag stod där skinande som en ängel med upplyfta händer och talade med tordens röst. Jag såg i fantasin hur byggnader skalv och människor föll till marken. I det omständighet jag föreställde mig skulle du kanske plötsligt vilja lyssna på vad jag hade att säga. Men så läste jag nästa vers. Men se, jag är en människa och gör synd i denna min önskan. Ty jag borde vara nöjd med det som Herren har beskärt mig. Det gjorde mig ödmjuk att inse att Herren älskar alla sina barn och har en plan för sitt verk. Mitt jobb var att göra min del. En annan insikt gjorde mig också ödmjuk. I det ögonblicket visste jag att det jag läste inte var fiktion. Det var verkligt. Tyst och fridfullt medan jag läste hade jag bokstavligen uppfyllts av ljus och av insikten att denna Alma var en verklig person, att han hade levat, att också han hade haft en innerlig önskan att dela med sig av evangeliets budskap åt andra. Om ni hade frågat mig i ögonblicket, vet du att det är sant? Skulle jag ha svarat, ja, absolut. Där och då stod det klart för mig att jag just tog emot ett andligt vittnesbörd om Mormons boks äkthet. När jag har funderat över den upplevelsen och många liknande vittnesbörd sedan dess, har jag bättre förstått hur viktigt det är att ta emot genom anden Ofta fokuserar vi det med rätta på vikten av att undervisa med anden. Men vi bör komma ihåg att Herren har lagt lika stor, om inte större vikt vid att ta emot genom anden. Att ta emot på det sättet är ett grundläggande mönster i evangeliet. Detta framhävs i den förordning genom vilken vi konfirmeras som medlemmar i kyrkan. I denna förordning instrueras vi mottag den heliga anden. Detta är en formell uppmaning att handla, att ta emot denna stora gåva. Allt eftersom jag blivit mer medveten med denna princip finner skrifterna fyllda med läran om att ta emot. Som president Boyko Packer har sagt, inget budskap förekommer fler gånger eller på fler sätt i skrifterna än bed och ni ska få. Det centrala i vår jordiska prövotid är valet att ta emot Jesus som Kristus. Aposteln Johannes sade, men åt alla som tog emot honom gav han rätt att bli Guds barn. Man kan inte låta bli att undra hur många gåvor och välsignelser vi omges av som vi inte tar emot. Herren har sagt, ty vad gagnar det människan om hon skänker sin gåva och hon icke vill mottaga den? Se, hon gläder sig icke över det som gives henne, ej heller över den som är gåvans givare. På våra möten i kyrkan, i vår studium av skrifterna, enskilt och som familj, ja också idag när vi lyssnar på Herrens profeter och apostlar, kommer några av oss att ta emot mer än andra. Varför? Jag lär mig mer och mer att det som verkligen tar emot gör åtminstone tre saker som andra kanske inte gör. För det första, det söker. Vi lever i en värld av underhållning, i en värld av åskådare, utan att vi inser kanske vi kommer till konferensen eller går i kyrkan med inställningen, här är jag, inspirera mig nu. Vi blir andligt passiva. När vi istället fokuserar på att söka och ta emot anden, intresserar vi oss mindre för om en lärare eller talare fängslar oss, och mer för att lyssna på anden. Kom ihåg att ta emot är ett verb. Det är en handlingsprincip. Det är ett fundamentalt uttryck för vår tro. För det andra, det som tar emot känner. Även om uppenbarelsen kommer till sinnet och hjärtat är oftast något vi känner. Ända tills vi har lärt oss att ge akt på dessa andliga känslor kan vi vanligen inte ens känna igen heliga anden. I ett samtal nyligen hade med en av våra svärdöttrar sa hon att vi kan hjälpa även yngre barn att bli medvetna om dessa andliga känslor. Vi kan ställa dessa eller liknande frågor. Hur känns det när vi läser det här skriftstället tillsammans? Vad känner du att anden påverkar att göra? Det här är bra frågor till oss alla. Det visar en önskan att vilja ta emot. För det tredje, det som tar emot genom anden har för avsikt att handla. Som profeten Moroni sade, för att få ett vittnesbörd om Amos bok, måste vi fråga i verkligt uppsåt. Anden undervisar oss när vi har en ärlig avsikt att göra något åt det vi får veta. När jag läser min dagboksanteckning för att bättre förstå och lära mig mer av den upplevelse jag hade som missionär, inser jag att fastän jag hade läst Amos bok tidigare, var det som hände i Beaumont den där morgonen annorlunda, därför att jag var annorlunda. Fast jag var oerfaren så försökte jag åtminstone vid det tillfället uppriktigt söka och känna. Och det var min avsikt att i tro handla efter det jag fick veta. Jag vet nu att sådana vittnesbörd är regelbundet tillgängliga för var och en av oss, om vi vill ta emot den. Mormons bok är Guds ord. Jesus är Kristus. Evangeliet har blivit återställt. Och vi är i sanning i nutida apostlar och profeters närhet. Jag ber att vi idag, och alltid ska lära oss att bli bättre på att ta emot. Så att vi verkligen kan glädja oss både över gåvan och över den som är gåvans givare. I Jesu Kristi namn. Amen.
Years ago our young family moved into a home.
För många år sedan flyttade vår unga familj in i ett hus som på den tiden låg i utkanten av ett bostadsområde i samhället där vi bodde. Därifrån hade vi en utsikt mot bergen öster. En måndagsmorgon så kom vår 6 år gamla son Craig in i rummet med sin 4-åriga bror Andrew i handen. Med beslutsamhet i blicken tittade Craig på mig och sa: "Pappa, igår i primär sa min lärare att om du har prästadöbet kan du flytta berg." Det berättar jag för Andy och han tror mig inte. "Du har prästadömet, eller hur, pappa?" Sen vände sig den lille om och pekade ut genom fönstret och tittade på mig och sa: "Ser du bergen där borta? Visa om, pappa."
What followed was a sweet.
Det som sedan följde var en ljuv upplevelse. Så tacksam jag är för unga söner som inledde ett livslångt lärande om prästadömet. Fast den Herren verkligen lärde dem han gett prästadömet att genom tro skulle berg flytta sig, och det finns uppteckningar som ger exempel på detta, hoppas jag att kunna öka förståelsen för den sida av prästadömets lära som flyttar människor närmare Gud och ger dem möjlighet att bli lika honom och bo för evigt i hans närhet. Denna lära inbegriper både Guds söner och hans döttrar. Därför ber jag att jag säger ska vara till hjälp för båda dera. År 1823 visade sig ängeln Moroni för Joseph Smith och citerade flera skriftställen, bland annat följande ur Malaki: "Se, jag ska uppenbara prästadömet för er genom profeten Elias hand." I den här första upptecknade hänvisningen till prästadömet i denna tidshushållning förväntas en process som skulle utvecklas under kommande decennier. År 1829 åtställde Johannes döparen det aronska prästadömet, och kort därefter åtställde Petrus, Jakob och Johannes det melkisediska prästadömet. År 1836 återställde Moses och Elias nycklarna till Israels insamling och Abrahams evangeliehushållning. Därefter återställde Elia beseglingens nycklar. Uppenbarelsen avslutas med följande information till profeten Josef: "Därför har denna utredningsnycklar överlämnats i edra händer." När nu all prästadomsmyndighet, alla ämbeten och nycklar återigen fanns på jorden, betonade Herren år 1841 för profeten vikten av att bygga tempel där Herren kunde göra förordningar i prästadömet tillgängliga för sina barn, varigenom hans söner och döttrar kunde bereda sig att återvända till hans närhet. Han förkunnade: "Byggen detta hus på det att jag må uppenbara mina förordningar för mitt folk där i. Ty jag täckes uppenbara sådan som tillhör tidernas fullhetsutdelning." I Kirtland hade Herren tidigare undervisat profeten Josef om prästadömets ed och förbund och förklarat villkoren för att utlovade välsignelser ska kunna förverkligas. I Nauvoo växte kunskapen om prästadömets eviga omfattning och dess kraft att välsigna alla hans trofasta barn i det här livet eller i nästa. Fastän prästadömet ges till värdiga Guds söner, utgör hans döttrar också en viktig del av hans folk till vilka han uppenbarar sina prästadömsförordningar. Och den utlovade välsignelsen: "Allt vad min fader har är tillgängligt för både män och kvinnor som utövar tro på Jesus Kristus, tar emot förordningarna och uthärdar i tro till slutet." Därför är gudaktighetens kraft uppenbar i melkisediska prästadömets förordningar. Den högsta förordningen i templet är endast tillgänglig för en man och en kvinna när det beseglas och bildar en evig familj. Det är på grund av denna och alla andra prästadömets förordningar som jordiska familjer ska bli välsignade. Denna beseglande förordning är så viktig för Herrens avsikter att han har lovat det trofasta som utan att själva rå för det inte beseglas i det här livet att det ska få denna välsignelse i nästa liv. Ingen annan lärare i allt som rör religion bekräftar på ett bättre sätt att Gud har lika stor kärlek till både sina söner och sina döttrar. Prästaren har också kraften att förändra oss inifrån. Som Paulus skrev, alla de som ordineras till detta prästadöme görs lika Guds son. Denna likhet visar sig inte bara i ordinationer och förordningar, utan också i fulländandet av enskilda hjärtan, vilket är något som sker med tiden när vi ger efter för den heliga andens maning och avkläder oss den naturliga människan. När en man ordineras till det melkisedekiska prästadömet inträder han i en orden som gör att han kan förädlas genom att tjäna andra människor, särskilt sin egen familj, och välsignas genom den heliga andens ständiga sällskap. Herren talade till oss alla när han sa att orättfärdighet gör slut på himmelska krafter och inflytande för prästadömsbärare, medan rättfärdighet stärker den. Han nämnde egenskaper som storligen utvidgar själen, överbevisning, långmodighet, mildhet, saktmod, oskrymtad kärlek, godhet och sann kunskap. Sedan lade han till dessa lärorika ord: låt även ditt inre vara fyllt av kärlek till alla människor och i synnerhet till trons egna, och pryd alltid dina tankar med dygd. Då ska du hava ett frimodigt medvetande inför Gud, och prästadömets lära ska falla över din själ som himmelens dagg. Det är betydelsefullt att Herren, sedan han uppmanat oss att ha kärlek till alla människor, lade till och i synnerhet till trons egna. Varför? Innefattar inte alla människor trons egna? Begrunda vad innebörden blir när detta tillägg tolkas att det uttryckligen betyder era egna trons egna. Tyvärr finns det några i kyrkan som visar större kärlek mot personer utanför familjen än mot sin egen maka och sina barn, syskon och föräldrar. De kan visa låtsad vänlighet offentligt, medan det privat sår och ger näring åt stridighetens frön och förnekar dem som borde stå dem närmast. Så ska det inte vara. Herren talar sedan om tankar som att som alltid är prydda, förskönade och skyddade med dygd. Sådana tankar avskyr synd. Det låter vårt tal vara ja, ja och nej, nej, befriat från falskhet. Det ser det goda hos andra och deras möjligheter utan att låta sig avskräckas av deras oundvikliga ofullkomligheter. Dessa verser slutar med en vacker lärorik hänsyftning på en reningsprocess. För att bättre förstå tillämpningen av dessa principer i reningen av våra egna liv, så tänk på två dricksglas som ser likadana ut och står i ett rum med hög fuktighetsgrad. Efter en tid börjar vatten kondenseras på ett av glasen eftersom det har en annan temperatur. Det hade kylts ner tidigare, men det märktes inte till en början. Det andra glaset förblir torrt och opåverkat. Utan tvångsmedel kan fuktigheten strömma till det ena glaset, medan det andra inte får någonting. På liknande sätt påverkar egenskaper som storligen utvidgar själen, kärleken till andra, särskilt till våra familjer, och tankar som pryds med dygd vår andliga temperatur, så att det låter prästadömets lära strömma till våra själar. Det är alltså så att prästadömet genom andens ledning för enskilda människor närmare Gud genom ordination, förordningar och den egna karaktärens rening, och ger på så sätt Guds barn möjlighet att bli lika honom och bo för evigt i hans närhet. Något som är underbarare än att flytta berg. Jag avslutar med att be som Parley P. Pratt. Liksom dagg från himlen sänker, säger gräset sakta ner, och med den friskhet det besänker, så oss liv din ande ger. Herre, låt din sanningslära sänkas så från himlens råd, oss till gagn och dig till ära, outgrundlig är din nåd. I Jesu Kristi namn. Amen.
Choir and congregation will now sing. Come ye children.
Kör och församling sjunger nu. Kom Guds barn från land och stad. Psalm nummer 28. Sen får vi lyssna till hälsorna Don R. Clark, Keith R. Edwards och Larry W. Gibbons. Efter deras tal får vi lyssna till läser Jeffrey R. Holland i de 12 apostlarnas kvorum.
This is the 176th.
Detta är den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga.
My grandfather, Alma Benjamin Larson, was only 34 years old when he woke up one morning and noticed that he had problems.
Min morfar, Alma Benjamin Larson, var bara 34 när han vaknade en morgon och märkte att han hade problem med synen. Strax därefter missade han helt synen. Morfar hade varit på mission och varit en trofast medlem i kyrkan och var jordbrukare med hustru och 3 barn. Och kunde inte tänka sig livet utan syn. Morfars hustru och små barn måste nu ta på sig extra bördor och hjälpa till på gården. De fick ont om pengar. Under den här tiden av fysiskt mörker blev det många människor medel i Guds händer till att hjälpa min blinde morfar. En händelse som hade starkt inflytande på hans familj inträffade 1919. Det var ett år med stora ekonomiska svårigheter för alla människor i den stad där morfar bodde. Gårdar utmäktes, företag gick omkull. Det fanns en rätt stor inteckning på morfars gård och han fick meddelande om att han måste betala $195 för att förlänga inteckningen ytterligare ett år. Att betala denna räkning var för honom som att kräva en skålpund kött. Nästan alla var i samma situation och det verkade omöjligt att skaffa fram så mycket pengar. Om man samlat ihop allt som hörde till gården, hästarna, korna, maskinerna, skulle han inte kunna sälja dem för $195. Morfar bad en granne slakta 2 eller 3 av hans kor och han sålde dem och några andra produkter. Han hade gett kredit till grannarna och kommit överens med dem om att de skulle betala i slutet av året. Men ingen kunde betala. Den ekonomiska situationen för hans familj var dyster. I sin dagbok berättar morfar: jag ska aldrig glömma den där kalla kvällen strax före jul 1919. Det såg ut som om vi skulle förlora gården. Min dotter Gladys la en bit papper i handen på mig och sa: det kommer posten idag. Jag tog pappret till hennes mor och frågade henne vad det stod. Det här läste min hustru för mig: kära broder Larsen, jag har tänkt på dig hela dagen. Jag undrar om du har ekonomiska bekymmer. Om du har det, så har jag $200 som du kan få. Brevet var undertecknat Jim Drinkwater. Jim var en liten, invalidiserad man. Och han var den sista på jorden som någon skulle ha trott om att ha så mycket pengar. Jag gick hem till honom den kvällen och han sa: broder Larsen, jag fick ett trådlöst budskap från himlen i morse och jag kunde inte få det ur tankarna på hela dagen. Jag var säker på att du hade ekonomiska bekymmer. Broder Drinkwater gav mig $200 och vi skickade de $195 till inteckningsföretaget och för de extra $5 köpte vi stövlar och kläder till barnen. Jultomten kom det året. Morfar fortsätter sedan med sitt vittnesbörd: Herren har aldrig svikit mig. Han har rört vid andras hjärtan så som han rörde vid broder Drinkwaters hjärta. Jag bör vittna om att den enda tryggheten som jag någonsin funnit har kommit genom att jag försökt hålla Herrens bud och upprätthållit och stött ledarna i denna kyrka. Jag har tänkt på Jim Drinkwater många gånger och undrat hur han kom att bli en som Herren kunde lita på. Jim var småväxt, invalidiserad, man som Gud litade på skulle hjälpa en blind jordbrukare med en svår inteckning och 3 barn. Jag har lärt en hel del av det som morfar upplevde. Jag har lärt mig att en person inte behöver ha ett kall i kyrkan, en uppmaning att hjälpa någon eller ens god hälsa för att bli ett redskap i Guds händer. Hur kan då ni och jag bli redskap i Guds händer? Profeterna och skrifterna lär oss. Först och främst måste vi ha kärlek till Guds barn. När den laglärde frågade frälsaren: mästare, vilket är det största budet? Svarade frälsaren: du ska älska Herren i Gud av hela ditt hjärta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Detta är det största och förnämsta budet. Sedan kommer ett som liknar det: du ska älska din nästa som dig själv. Joseph F. Smith sa: Kristi kärlek eller barmhärtighet är tillvarons förnämsta princip. Om vi kan räcka ut en hjälpande hand till den betryckte, om vi kan hjälpa dem som är missmodiga och bedrövade, om vi kan lyfta och förbättra människosläktets villkor, är det vår uppgift att göra det. Det är en väsentlig del av vår religion. När vi känner kärlek till Guds barn får vi möjlighet att hjälpa dem på deras väg tillbaka till hans närhet. Mosias söners missionärsupplevelse hjälper oss också förstå hur vi kan bli redskap i Guds händer. De färdades många dagar i ödemarken. Vi måste vara villiga att färdas. Mosias söner var villiga att gå längre än till sin omgivning och att göra det som var obekvämt. Om inte Ammon hade varit villig att resa till ett främmande land som var befolkat av ett vilt och förhärdat och grymt folk, skulle han aldrig ha funnit och hjälpt Lamoni och dennes far. Och många lamaniter kanske aldrig skulle ha fått veta något om Jesus Kristus. Gud har bett oss att färdas, gå ut som missionärer, acceptera kallelser, inbjuda någon till kyrkan och hjälpa någon i nöd. I sin strävan att hjälpa sina lamanitiska bröder lärde sig Mosias söner också betydelsen av att fasta och be. De fastade ofta och bad mycket att Herren skulle förläna dem en del av sin ande, att gå med dem och förbli hos dem på det att de måtte bli medel i Guds händer, att de möjligt bibringa sina bröder, lamaniterna, kunskap om sanningen. Vill vi verkligen vara medel i Guds händer? I så fall kommer vår önskan att genomsyra våra böner och vara i fokus för vår fasta. Efter det att morfar förlorat synen fastade och bad att Herren skulle ge honom frid om det var så att han måste förbli i mörker. Han berättade att nästan inom en timme blev mitt sinne upplyst och mörkrets moln lyftes bort från mig. Han såg igen, inte med sina fysiska ögon, men med sina andliga. Senare kallades Alma Benjamin Larsen som patriark och han tjänade som sonen i 32 år. Liksom Mosias söner fastade och bad min morfar och som följd därav fick han möjlighet att välsigna tusentals av Guds barn. Vi liksom Jim Drinkwater och min morfar behöver vara mottagliga för den heliga andens maningar. För när vi önskar att vara redskap i Guds händer kan vi ta emot uppenbarelse. Profeten Alma, den yngre, berättar för oss om uppenbarelse som han tog emot. Jag vet vad Herren har befallt mig och jag jublar däröver. Ja, detta är min berömmelse att jag måtte bli medel i Guds händer att förmå någon själ att omvända sig. Och detta är min glädje. Alma hade fått en uppenbarelse om vad han skulle göra. Jag har en liten bok som jag bär med mig där jag antecknar den inspiration och de tankar jag tar emot av anden. Den ser inte mycket ut. Den är sliten och behöver bytas ut då och då. När tankar kommer till mitt sinne skriver jag ner dem och så försöker jag handla därefter. Jag har ofta funnit, när jag gjort något på min lista, att mitt agerande var svaret på någon annans bön. Det har också funnits gånger när jag inte gjorde något på min lista och jag senare förstått att det fanns någon som jag kunde ha hjälpt men inte gjorde det. Om vi, när vi får maningar från Guds som rör Guds barn, skriver ner de tankar och den inspiration vi får och sedan gör därefter, kommer Guds förtroende för oss att öka och vi får fler tillfällen att vara redskap i hans händer. Med president Fausts ord: ni kan vara kraftfulla medel i Guds händer att hjälpa till med att utföra detta stora verk. Ni kan göra något för en annan människa som ingen annan som fötts hit i jorden kan göra. Gud värdesätter dem som hjälper hans barn. Jag uppmanar oss alla att följa profetens råd och bli redskap i Guds händer och höra till dem han värdesätter eftersom vi hjälpt hans barn. I Jesu Kristi namn. Amen.
The choir has sung Jesus, the very thought of thee.
Kören sjöng Jesus när tanken flyr till dig. I Mormons bok profeterar Nefi om Messias. För sin ogudaktighets skull kommer världen att akta honom för intet. Därför skulle de gissla honom och han ska lida det med tålamod. De skulle slå honom och han ska tåligt lida. Ja, de skulle bespotta honom och han tager det med tålamod. Till följd av sin ömma kärlek och långmodighet emot människornas barn. Frälsarens stora och intensiva lidande uthärdades för oss så att vi inte skulle behöva lida som han gjorde. Men lidande utgör en del av livet och få undflydes grepp. Eftersom detta är något vi alla har gått igenom, går igenom eller kommer att gå igenom, så läser vi i skrifterna att vi kan få andlig lärdom om vi bemöter lidande, sorg och smärta inriktade på Kristus. Paulus skrev fordom att vårt lidande kan hjälpa oss att lära känna frälsaren bättre. Paulus skrev till romarna: anden själv vittnar tillsammans med vår ande att vi är Guds barn. Men är vi barn är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, lika visst som vi lider med honom för att också bli förhärligade med honom. Det innebär inte att vi ska gå ut och leta efter motgångar och lidande. Istället är det attityden som vi bemöter motgångar och prövningar med som gör det möjligt för oss att lära känna frälsaren bättre. Vi vet av erfarenhet att lidande är en del av livets händelse som kommer utan att vi söker efter det. Jag vill berätta om en personlig upplevelse. För en del år sedan, när vår första son var omkring ett år gammal, orsakade jag en del till synes onödigt lidande. Jag studerade vid ett universitet och en kväll hade jag lekt med min pojke på golvet. Jag lämnade rummet för att studera och när jag stängde dörren bakom mig så sträckte han sig tydligen efter mig. Då hamnade ett finger vid dörrens gångjärnssida. När jag stängde dörren blev hans finger mycket illa skadat. Vi störtade iväg till akuten. Han fick lokalbedövning och en läkare kom in och försäkrade oss att fingret gick att operera. Det var nästan en paradox att det enda min lilla ettåring ville just då var att hans pappa skulle hålla om honom. Så länge han kunde se mig vägrade han bli bunden för den vanskliga operationen. När jag lämnade rummet lugnade han ner sig och läkaren kunde sätta igång. Under operationen kände jag mig ängslig, gick ofta fram till den öppna dörren för att titta runt hörnet och se hur det gick. Kanske kände han på sig det, för när jag ljudlöst tittade runt hörnet som var bakom honom åt sidan, lyfte han på huvudet och försökte se om jag var där. När jag vid ett sådant tillfälle såg hans arm fasthållen rakt ut från sidan och han sträckte på nacken för att försöka få syn på sin pappa, kom jag att tänka på en annan son som med armarna fastspikade på ett kors sökte efter sin fader. Och i sinnet hörde jag orden: min Gud, varför har du övergivit mig? En mycket upprivande stund i mitt liv blev plötsligt mycket helig. Överallt i skrifterna finns det exempel på män och kvinnor som alltid tycktes vara fokuserade på Kristus. Människor som alltid förblev trofasta och villiga att uthärda oavsett vilka skador eller orättvisor de utsattes för i livet. Jag talar om Abraham som fråntog sitt arveland och befalldes att offra Isak. Om Josef som såldes som slav av sina bröder och fängslades för att han hedrade dygd och kyskhet och som hölls kvar i fängelset på grund av en tanklös tjänare. Om Rut som tidigt blev änka och utfattig men som ändå var trofast och lojal mot sin svärmor. Om de tre olika Nefi, om Alma den äldre och Alma den yngre och naturligtvis om profeten Josef Smith. Jag är särskilt imponerad av Nefis uthållighet. Han var ständigt föremål för sina bröders vrede och hölls fastbunden i 4 dagar på båten på väg till det förlovade landet. Han kunde inte röra sig och på den 4:e dagen när det såg ut som om de var nära att uppslukas av havet blev bröderna rädda att de skulle förgås. De löste bojorna på hans handleder och se dessa hade svullnat mycket. Och även hans fotleder vore mycket svullna och ytterst ömma. Icke desto mindre upplyfte han sina ögon till Gud och prisade honom hela dagen och knorrade icke. Kom ihåg att det var Nefi som skrev: det skola gissla honom och han ska lida det med tålamod. Det skola slå honom och han ska tåligt lida. Ja, det skola bespotta honom och han tager det med tålamod. Nefi förstod. Ändamålet med lidande är inte alltid uppenbart just när det pågår. Men profeten Josef hade en enastående andlig upplevelse när han satt i Liberty-fängelset. Herren tröstade honom: min son, frid vare med din själ. Dina motgångar och lidanden skulle endast vara ett ögonblick. Och därefter skall Gud, om du har uthärdat väl, upphöja dig i höjden. Du skall triumfera över alla dina fiender. Så vet, min son, att allt detta skall giva dig erfarenhet och tjäna dig till godo. Människosonen har nedstigit ännu djupare. Är du större än han? När vi kallas att uthärda lidande som ibland tillfogats oss avsiktligt eller vårdslöst, placeras vi i en unik ställning. Om vi vill kan vi tillåtas få en ny medvetenhet om Guds sons lidande. Alma säger oss att Kristus led allt som någon av oss någonsin kommer att lida för att han ska veta hur han ska bistå oss. Men det omvända är också sant. Att vårt lidande kan låta oss få en insikt om djupet och omfattningen i hans försoningsoffer. När jag har begrundat händelsen med min egen son för så många år sedan har den gett mig nya insikter och kanske även en djupare förståelse för försoningens omfattning och storslagenhet. Jag har en djupare uppskattning av det som en fader var villig att låta sin son gå igenom för mig och för var och en av oss. Jag fick en ny insikt om försoningens djup och bredd. Jag kunde inte föreställa mig att jag villigt skulle ha låtit min son lida även på detta lilla sätt. Men så älskade vår fader världen att han utgav sin enfödde son. Fastän vi aldrig har diskuterat det har min son också haft möjlighet att i viss mån uppskatta skriftstället där frälsaren förklarat: se, på mina händer har jag upptecknat dig. Dina murar står alltid inför mig. Jag vill på inget sätt påstå att något här kan närma sig den heliga försoningen. Men ärret på min sons hand är alltid inför honom och han kan om han så vill. Se detta är som en påminnelse om ärren i frälsarens händer som han ådrog sig på grund av våra synder. Han har möjlighet att på sitt eget sätt få insikt om den kärlek som frälsaren har för oss genom att han frivilligt lät sig bli ärrad, blånad, sargad och sönderslagen för oss. Fast en lidande kan ge oss nya insikter måste vi vara noga med att inte jämföra utan bara uppskatta. Det kommer alltid att finnas en oändlig skillnad mellan oss och vår frälsare. Hans ord till Pilatus: du skulle inte ha någon makt över mig om du inte hade fått den ovanifrån. Påminner oss åter om hur villigt och självmant han offrade sig. Vi skulle aldrig kunna uthärda djupet, intensiteten eller omfattningen av hans lidande. Vilket lidande gjorde att jag, Gud, den största av alla, skalv av smärta och blödde ur varje por. Samt led till både kropp och själ. Men liksom Nefi kan vi ha en större uppskattning för det han gjorde. Och vi kan känna hur hans ande hjälper oss. Och vi kan känna frälsaren på ett mycket verkligt sätt. Detta är evigt liv, att vi känner honom. Jag bär mitt vittnesbörd om att Jesus Kristus är världens frälsare. Att vi genom hans lidande och försoning kan få förlåtelse för våra synder och uppnå evigt liv. Jag bär mitt vittnesbörd om hans milda och kärleksfulla vänlighet. Han är faderns enfödde son som i allt utförde sin faders vilja. I Jesu Kristi namn. Amen.
As someone trained in medicine,
som en som studerat medicin har kunskapen om den mänskliga kroppens komplexitet, ordning och harmoni stärkt min tro på en skapare. Jag tror på Gud. Jag tror att han skapar oss. Alternativet till att tro på en skapare är att tro att livet på något sätt uppstod spontant av en slump. Det tror inte jag på. Och om Gud skapar oss är det inte logiskt att han skulle lämna oss ensamma. Däremot är det logiskt att han skulle ge oss vägledning. En del av denna vägledning har kommit till oss i form av bud. Bud är inte avsedda att tynga ner oss eller begränsa oss. Det är vägvisare från en allvetande himmelsk fader som ska hjälpa oss att hålla oss borta från svårigheter som ska ge oss lycka i det här livet och föra oss tillbaka till honom i trygghet. I ett tal vid Brigham Young universitetet 1994 sa rabbi Harold Kushner: jag är en traditionell jude och jag följer de bibliska dietlagarna. Jag antar att många av er tror att jag hela dagarna går kring och säger: åh, vad jag vill ha en fläskkotlett. Men det får jag inte, för Gud tillåter inte. Nej, så är det inte. Istället säger jag till mig själv hela dagarna: är det inte ofattbart? Det finns 5 miljarder människor på den här planeten och Gud bryr sig om vad jag äter till lunch och vilket slags språk jag använder. Jag begränsas inte som människa att bli tillsagd att det finns vissa saker jag inte får göra för att det är fel. Elder Henry B. Eyring i Tolls kvorum sa det på det första världsomfattande ledarutbildningsmötet: Herren har gett oss sina värdighetsnormer. Han har inte gjort det för att hålla oss borta från honom, utan för att dra oss närmare honom. Bröder och systrar, lydnaden mot buden spelar stor roll både i den här världen och i nästa. Vi måste hålla buden för att värdiga det celestiala riket och glädjen som finns där. Den enda normen som är logisk för alla är en celestial norm. I Läran förbundet står det: ty den som icke kan hålla ett celestialt rikets lag kan icke uthärda en celestial härlighet. Så enkelt är det. Men vi behöver inte vänta på att få uppleva celestial glädje. När vi håller buden får vi uppleva glädje här och nu. Jag är rädd att allt för många inte är helt förbundet sig att hålla buden. Dessa heliga är inte villiga att lämna världen bakom sig helt och hållet. De avvaktar. På pressrumsmötet under en regionkonferens sjöng vi salmen: gå ni Israels äldste. I refrängen lyder orden: O Babylon, farväl nu, farväl. Efter sången talade Neil Maxwell och uttryckte tanken att det faktiskt är en utmaning att ta farväl av Babylon. Att allt för många av oss tycker om att ha en sommarstuga där. Vi kan inte ha en fot i kyrkan och en fot i världen. En orsak till det är att avstånd mellan världen och kyrkan ökar i allt snabbare takt. Vi kommer att förlora balansen. Vi vet att ingen kan tjäna två herrar. Men jag är rädd att försöka göra det som president Marion G. Romney beskrev, som att försöka tjäna Herren utan att förtörna djävulen. Frälsaren sa det: ni är jordens salt, men om saltet förlorar sin sälta, hur ska man då göra det salt igen? Det duger bara till att kastas ut och trampas ner av människor. Hur förlorar vi vår sälta? Ett sätt är att sluta upp med att vara annorlunda än världen. Många medlemmar på drift i riktning mot världen och ser allt mer ut som och blir allt mer lika världen. Vi måste sluta med det. Elsa Robert E. Hale sa det: som sista dagars heliga behöver vi inte se ut som världen. Vi behöver inte underhålla oss på världens sätt. Våra personliga vanor borde vara annorlunda. Våra fritidsaktiviteter borde vara annorlunda. I vår tids moraliska relativism måste vi vara beredda att ta ställning och säga: det här är rätt och det här är fel. Vi kan inte följa mängden. Nu menar jag förstås inte att vi ska flytta ut i vildmarken och låsa dörren. Vi kan leva i världen, gå i skolan, gå till arbetet, vara med i goda samhällsorganisationer och så vidare. Men vi måste hålla oss till Herrens normer. Jag har en kär vän som är en högaktad läkare. Han skriver regelbundet en rikstäckande artikel om hälsa. Han skriver ofta om näringsriktig kost. Han har ett problem. Han älskar munkar. Härligt goda. Men anses vanligen inte tillhör den mest näringsrika maten i världen. För att lösa detta problem har han kommit fram med vad han kallar sin 80-20-teori. Teorin går ut på att om du äter bra 80% av tiden så kan du äta vad du vill de andra 20%. Nu går det kan hända att göra så med maten. Men 80-20-principen är inte acceptabel när det gäller hasardspel, pornografi eller ärlighet. Bröder och syster, är vi ibland 80-20 medlemmar i kyrkan? Ta till exempel kvinnan som håller sabbatsdagen helig tills hon behöver något från affären. Eller mannen som är ärlig i allt, men inte kan motstå frestelsen att överdriva sina skattedrag eftersom det innebär mer än $1,000 i vinning. eller fadern som är vänlig och mild mot sin hustru och sina barn, utom när han har haft en svår dag på kontoret. Bröder och systrar, låt oss sälja sommarstugan i Babylon. Låt oss inte vara sista dagens heliga på deltid utan på heltid. I Joseph Smiths översättning av Lukas 14:28 säger Herren: bestämmer därför i ert hjärta att ni tänker göra det som jag ska lära och befalla er. Jag älskar detta, att bestämma sig i sitt hjärta. Syskon, det är min bön att vi bestämmer oss att följa Herren. Det finns dyrbara välsignelser som endast kommer för att helt foga hjärtat efter Guds vilja. President Heber J. Grant sa: det finns bara en trygg stig för de sista dagars heliga, och det är pliktens stig. Det handlar inte bara om vittnesbörd. Det handlar inte bara om underbara manifestationer. Inte bara om att veta att Jesus Kristus evangelium är sant. Det handlar inte bara om att veta att frälsaren är vår återlösare, att Joseph Smith var hans profet. Utan det som frälser dig och mig är att hålla Guds bud och leva ett liv som anstår en sista dagars helig. Nu, mina unga män och unga kvinnor, när ni börjar göra era prioriteringar i livet, kom du ihåg att den enda sanna tryggheten i livet ligger i att hålla buden. Ekonomisk trygghet och ställning i samhället är ihåliga och är utan rättfärdighet. Jag lovar er att det är så. Ni bodde hos himmelske fader i förjordiska livet. Ni var där hos honom. Er ande vet hur det är att leva i celestiala boningar. Ni kan aldrig bli riktigt lyckliga i miljö som inte är celestial. Ni vet för mycket. Det är en av anledningarna till att ogudaktighet aldrig kan bli lycksalighet för er. Vilken stor sak det är att en gång för alla bestämma tidigt i livet vad ni tänker göra och vad ni inte tänker göra när det gäller ärlighet, anständighet, kyskhet, visdomsordet och tempeläktenskap. Bröder och systrar, håll er på den raka och smala vägen. Nej, håll er i mitten på den raka och smala vägen. Irra er inte bort, gå inte vilse, fuska inte, var försiktiga. Kom ihåg att inte leka med det onda. Håll er borta från djävulens territorium. Låt inte Satan få fördelen av sin hemmaplan. När ni följer buden får ni den glädje som allt för många letar efter på andra platser. Som S. Nelson undervisade denna morgon. Detta är fullheten av Jesu Kristi evangelium. Detta är hans kyrka. Återställer sin egen rum. Det finns ingen anledning att tveka. Jag vet att president Gordon B. Hinckley är Herrens profet idag. Jag är tacksam att kunna stå tillsammans med honom. Och jag tackar honom för hans undervisning, ledarskap och underbara exempel på styrka. Jag vet att Gud lever och att han är vår fader. Jag vittnar om att Jesus är Kristus. I Jesu Kristi namn. Amen.
Not long after our friend Carolyn Rasmus joined the
faculty. Inte långt efter att vår vän Carolyn Rasmus hade blivit medlem av Brigham Young universitetets fakultet, blev hon inbjuden av en grupp nya vänner att följa med på en fotvandring en lördag på bergslutningarna ovanför Provo. Carolyn tillhörde inte Jesu Kristi kyrka sista dagars heliga, men hon kände sig mycket välkommen bland sina nya kollegor, så hon följde gärna med. De vandrade upp för bergslutningen i takt med att solen steg. När klockan närmade sig 10 började gruppen leta efter en plats där de kunde sätta sig ner. Carolyn tänkte: toppen, hur visste de att jag behövde vila? Och även hon började leta efter en bekväm plats där hon kunde sträcka ut sig. Men deltagarna verkade så allvarliga när det gällde den här rasten. Några av dem tog fram papper och penna, medan en annan ivrigt försökte ställa in en transistorradio. Det som sedan hände blev en vändpunkt i hennes liv med eviga följder. En av vännerna sa: Carolyn, det är något vi behöver förklara för dig. Det här är första lördagen i oktober, och för oss innebär det inte bara vackert väder och träd i höstfärger, utan också att det är kyrkans generalkonferens. Var vi än är eller vad vi än gör, så stannar vi sista dagars heliga upp och lyssnar. Så nu kommer vi att sitta här bland ekarna och tallarna och se ut över dalen och lyssna på Guds profeter i ett par timmar.
couple of hours, thought Carolyn.
I ett par timmar, tänkte Carolyn. Jag visste inte att det fanns Guds profeter som fortfarande var i livet, och absolut inte att de var så många att de kunde fylla 2 timmar. Föga anade hon att de skulle komma att rasta igen 2 den eftermiddagen. I ytterligare 2 timmar, och sen föreslå henne att dagen därpå ställa in radion hemma för ytterligare 4 timmar. Ni anar säkert resten. Med hjälp av ett exemplar av skrifterna som hennes studenter skänkte henne, vänners och familjers kärlek i den sista dagars heliga församling hon började gå i, och andliga erfarenheter som vi vill att alla ska göra som är på väg in i evangeliets ljus, döptes Carolyn och konfirmerades som medlem i kyrkan. I och med att hon fick stifta bekantskap med generalkonferensen den där dagen högt uppe på Brigham Young universitetets hemmaberg, såg hon för egen del Jesajas profetiska inbjudan gå i uppfyllelse. Kom, låt oss gå upp till Herrens berg, till Jakobs Guds hus. Han ska undervisa oss om sina vägar så att vi kan vandra på hans stigar. Ty undervisning ska gå ut från Sion, Herrens ord från Jerusalem. Vi närmar oss slutet av ytterligare en underbar generalkonferens. Vi har välsignats med budskap från våra ledare, däribland och i all synnerhet president Gordon B. Hinckley, den man som vi ger vårt stöd som Guds orakel på jorden, vår levande profet, siare och uppenbarare. I likhet med vad profeter gjort i tidsutdelningen från Adam till vår tid, har president Hinckley bildligt talat församlat oss i ett slags global motsvarighet i dalen Adam Mondiaman, har älskat oss och undervisat oss och skänkt oss sin välsignelse. Jag tror att man lugnt kan säga att alla brödernas och systrarnas böner för oss när de har talat denna veckohelg är att generalkonferensen ska ha varit en lika upplyftande och om nödvändigt lika livsförändrande upplevelse för var och en av oss som den var för syster Rasmus och otaliga andra som en gång i halvåret lyder uppmaningen i vår sista dagars heliga psalm. Kom, lyssna till profetens röst. Hör ordet sänt från Gud. När jag nu själv ger uttryck för mitt vittnesbörd och min tacksamhet vad beträffar generalkonferensens budskap och betydelse, får jag då föreslå åtminstone 3 ting som dessa sammankomster 2 gånger om året förkunnar för hela världen. För det första, de förkunnar ivrigt och otvetydigt att det på nytt finns en levande profet på jorden som talar i Herrens namn. Hur väl behöver vi inte sådan vägledning? Vår tid är orolig och svår. Vi ser krig i utlandet och nöd i det egna landet. Grannar runt omkring oss har personliga sorger, bedrövelser i familjen. Människor i tusental vet vad rädsla och olyckor av hundrade slag vill säga. Detta påminner oss om att när de mörka dimmorna i Lehis syn om livets träd höljde vandrarna i töcken, höljde det alla i töcken, såväl rättfärdiga som orättfärdiga, unga jämte gamla, både den nyomvända och den erfarna medlemmen. I den liknelsen ställs alla inför motgång och möda, och endast ledstången av järn, Guds förkunnade ord, kan föra dem genom mörkret i säkerhet. Vi behöver alla den ledstången. Vi behöver alla det ordet. Ingen är trygg utan det. För utan det kan alla komma in på förbjudna stigar samt gå förlorade, som det står. Vi är så tacksamma att vi har hört Guds röst de senaste dagarna vid denna konferens och känt hur stadig denna ledstång av järn är. Inte ofta, men under årens lopp har några källor menat att bröderna i sina tillkännagivanden saknar kontakt med verkligheten. Att de inte förstår problemen, att somliga av deras riktlinjer och tillvägagångssätt är förlegade och otidsenliga. Som den ringaste bland dem som ni har gett ert stöd åt att personligen få bevittna hur kyrkan leds, är det med brinnande iver jag säger att jag aldrig i mitt privatliv eller yrkesliv har umgåtts med någon grupp som är så i kontakt med verkligheten, som så ingående känner till de problem vi står inför, som forskar så djupt i det förflutna, är så öppen för det nya, samt i bön så noga och eftertänksamt överväger allt däremellan. Jag vittnar om att den insikt som denna grupp män och kvinnor besitter i moraliska och samhälleliga frågor överträffar varje expertgrupp på jorden som jag känner till som sysselsätter sig med liknande frågor. Jag bär personligt vittnesbörd om hur genomgoda de är, hur hårt de arbetar och hur anspråkslöst de lever. Det är ingen småsak för denna kyrka att förkunna profetia, siarord och uppenbarelse för världen. Men vi förkunnar det. Det är ett sant ljus som lyser i en mörk värld, och det lyser från dessa sammankomster. För det andra, var och en av dessa konferenser innebär ett upprop om handling, inte bara i vårt eget liv utan också på andras vägnar. De som tillhör vår egen familj och tror, de som inte gör det. I förmiddags påminner president Hinckley oss på ett rörande sätt om att det var för 150 år sedan som handkärrekompanierna, när generalkonferensen skulle börja i oktober 1856 här i Saltsjödalen, pulsade igenom de sista isiga kilometrarna i Nebraska för att snart fastna i Wyomings ogenomträngbara snömassor. Han citerade president Brigham Youngs inspirerade generalkonferensbudskap till de heliga att gå och hämta hit de som nu är på slätterna. Lika säkert som generalkonferensens tema i oktober 1856 var att undsätta de som var i nöd, är det också temat för denna konferens och föregående konferens och för den som kommer nästa vår. Det må vara att det inte vid den här konferensen handlar om snöstormar och begravningar i kärle, men de hjälpbehövande finns fortfarande där ute, de fattiga och kraftlösa, de nedstämda och modlösa, de som kommer in på förbjudna stigar som vi talade om tidigare, och skaror som hållas borta från sanningen blott medan de icke veta var de skola finna den. De är alla där ute med matta knän och kraftlösa händer, och det drar ihop sig till oväder. De kan bara undsättas av de som har mer och vet mer och kan hjälpa mer. Och bryr inte om att fråga var är de någonstans. De finns överallt, till höger och till vänster om oss, i vårt grannskap och på vår arbetsplats, i varje ort och län och land i världen. Ta er häst och vagn, lasta den med er kärlek, ert vittnesbörd och en andlig säck mjöl och kör sedan åt vilket håll som helst. Herren kommer att leda er till de hjälpbehövande om ni bara omfattar det Jesu Kristi evangelium som predikats vid denna konferens. Öppna ert hjärta och er hand för dem som sitter fast i detta århundrades motsvarighet till Martin's Cove och Devil's Gate. Om vi gör det hörsammar vi mästarens återkommande vädjan för förlorade får och förlorade mynt och förlorade själar. Till sist, en kyrkans generalkonferens förkunnar för hela världen att Jesus är Kristus. Att han och hans fader, allas vår Gud och fader, visade sig för pojkprofeten Josef Smith i uppfyllelse av det forntida löftet att den återuppståndne Jesus från Nasaret på nytt skulle återställa sin kyrka till jorden och komma igen på samma sätt som dessa judiska heliga såg honom fara upp till himlen. Denna och varje liknande konferens förkunnar att han i sin nåd kom till jorden i fattigdom och ödmjukhet för att lida och förkastas, uppleva besvikelser och dö, så att vi skulle räddas från just dessa öden på vår väg mot evigheten. Att genom hans sår är vi helade. Denna konferens förkunnar för varje nation, språk och folk det kärleksfulla messianska löftet att hans nåd varar i evighet. Till alla som tror att ni är förlorade eller utan hopp, eller som tror att ni alldeles för länge har gjort alldeles för mycket som var alldeles fel, till alla som oroar er att ni sitter fast i snön på livets slätter och att er handkärra därvid har gått sönder, ropar denna konferens ut Jehovas ständiga budskap: min hand är ännu uträckt. Jag uträcker min arm till dem, sade han, och även om de förnekar mig ska jag vara barmhärtig emot dem. Om det vill jag omvända sig och komma till mig, ty min arm är uträckt hela dagen, säger Herren, härskarornas Gud. Hans nåd varar i evighet, och hans hand är ännu uträckt. Hans kärlek är Kristi rena kärlek, den kärlek som aldrig upphör, det medlidande som uthärdar allting, även när all annan styrka tynar bort. Jag vittnar om denne Jesus som räcker ut armen, som undsätter, som är barmhärtig. Jag vittnar om att detta är hans återlösande kyrka grundat på hans återlösande kärlek. Att i enlighet med vad man förkunnade Mormons bok kom och profeter ibland folket, vilka vore sända av Herren att säga det. Ja, profeterna kom och åter i landet. Jag vittnar om att president Gordon B. Hinckley i alla avseenden är en sådan profet. En man vars liv och röst vi älskar och som nu kommer att avsluta denna halvårssammankomst. För alla dessa välsignelser och många, många andra tackar jag varje gång det är generalkonferens. I Jesu Kristi namn. Amen.
It's almost difficult to declare.
Det är nästan svårt att berätta att sessionen nu kommer att sluta. Vi vill i slutet av denna konferens uttrycka vår uppriktiga tacksamhet till tabernakelkören, kören från missionärskolan i Provo och kören med melkisediska prästerensbärare från Brigham City samt ledare och organister för den vackra och inspirerande musiken. Vi vill också tacka alla andra som på något sätt har deltagit i konferensen. President Gordon B. Hinckley, vår älskade profet, blir sessionens avslutande talare. Efter president Hinckleys tal sjunger kören: tack Gud att profeter du sänder. Avslutningsbönen uppsänds sedan av Elder Donald L. Staley i de 70 kvorum. Varsågod president Hinckley, vår profet.
My beloved brethren and sisters, what a miracle these conferences are.
Mina älskade bröder och systrar, vilka underverk de här konferenserna är. Ni tänker på att ni samlats här i denna stora konferenssal och att det vi säger förs ut över hela världen så att människor på varje kontinent tillber tillsammans den levande guden. Det är verkligen ett underverk, ett mirakel. Alla som har talat har gjort det mycket bra. Vi önskar att vi hade haft tid att lyssna på alla generalauktoriteterna. Tyvärr är det inte möjligt. Representanter från biorganisationerna har inspirerat oss med sina budskap. Även bönerna har inspirerat oss. Musiken har varit ypperlig. Vi är så tacksamma för detta magnifika konferenscenter som vi träffas i. För tekniken som fört våra ord vidare över världen till människor i många länder. Vi önskar att det vore fred på jorden och vi ber ständigt om att den ska komma. Nu, mina älskade medarbetare, vi ger er vår kärlek och vår välsignelse. Må Herrens ande vistas i era hem. Må kärlek råda i era relationer i familjen. Om detta ber vi när vi tar farväl för att mötas igen först om 6 månader i vår återlösares heliga namn. Och vi ger er kärlek och välsignelse i hans namn, i Herrens Jesu Kristi namn. Amen.
Our Father in heaven,
vår himmelske fader, vi är så tacksamma för vår profet som vi älskar så högt. Hjälp oss nu, Fader, att vi ska kunna gå framåt och göra det som man har bett oss att göra tillsammans med andra apostlarna som har undervisat oss. Vi är så tacksamma för vårt medlemskap i denna kyrka, för möjligheten att vi har haft och glädjen vi har haft. Hjälp oss, Fader, att vi må ta detta till vi behöver från denna konferens, tillämpa det i vårt liv, att vi också, att vi ska kunna vara redo att tjäna andra. Vi är tacksamma för alla våra välsignelse, för dina fortsatta välsignelse, president Hinckley och de som presiderar över oss, och hjälp oss att följa deras råd. Om detta ber vi i Jesu Kristi namn. Amen.
This has been a broadcast of the 176th.
Detta var en sändning från den 176:e halvårskonferensen för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga. Vi har hört tal av generalauktoriteter och andra generalämbetsmän. För musiken stod tabernakelkören.
This broadcast has been furnished as a public.
Denna utsändning tillhandahölls som public service av Bonneville Communications. Varje form av inspelning, utskrift eller annan användning av detta program utan skriftligt tillstånd är förbjuden.